Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och det här är avsnitt 101 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet så har jag träffat Sofia Anderberg som i år fick utmärkelsen Årets inspiratörsmamma. För Fia så började allt med ett viktnedgångskonto på Instagram. Men en dag så fick hon nog och valde att söka hjälp för sitt förhållande till sin egen kropp. I och med det så gjorde hon en hel omvändning som influencer och blev en kroppspositiv inspiratör. Det är hon fortfarande idag och jag och Sofia, vi pratar om hur den förändringen egentligen kändes. Alltså att gå från att prata om självhat till självkärlek kan man säga. När man är mamma och har många följare i sociala kanaler så får man garanterat en hel del pekpinnar och tips som man kanske egentligen inte har bett om. Vi pratar om vad Sofia har för strategi eller förhållningssätt till alla de här tipsen. Sen har vi också med att prata om hur Fia försörjer sig helt och hållet på samarbeten men verkligen väljer dem med omsorg. Och som om inte det var nog så blev det också lite snack om vilka sociala kanaler vi föredrar och varför. Måste man finnas på YouTube och vad blir nästa steg för Fia? Det och mycket annat får du veta alldeles strax, för håll i dig, här kommer min intervju med Fia Anderberg. Är du redo att bygga en lönsam närvaro i sociala medier med både ett varumärke och en följarskara som du är stolt över? Då vill jag bjuda in dig till min gratis minikurs där jag kommer att dela med mig av och låta dig implementera de steg som du behöver ta för att få din följarskara att växa och bli sedd som en expert inom ditt område. I den här minikursen så kommer du få lära dig bland annat det enklaste sättet att bygga en långsiktig relation till din publik i sociala medier och de 5 steg som du behöver ta för att få ett hållbart och framgångsrikt varumärke med obegränsad tillväxtpotential. Är du redo att anta utmaningen? Gå då till lalinda.se/utmaning för att få den här gratiskursen. lalinda.se/utmaning. Hej och välkommen Fia Anderberg.
Tack så mycket.
Och välkommen till mig, för att nu sitter jag hemma i ditt vardagsrum och poddar.
Välkommen till Halmstad.
Tack så mycket, tack så mycket. Jag har ju varit i Malmö nu den senaste veckan och tog en liten avstickare upp till Halmstad för att hälsa på dig. Och om ni undrar vad det är som snarkar i bakgrunden så är det bara Märta.
Märta, ja. Mopsen Märta, min
hund. Mopsen Märta. Mm. Barnet sover där ute. Katten är väldigt tyst just nu. Mm. Och soffan kanske knarrar lite, men annars så är det liksom tyst och lugnt här.
Det är tyst och lugnt.
Ja, exakt. Gud vad det är så roligt att vara här. Vi träffades ju bara första gången bara för någon månad sedan, 2 månader sedan kanske.
Men av någon anledning känns som vi har träffats förr.
Eller hur?
Men jag tror det har med Instagram att göra, att man har sett varandra där liksom, hejsan hejsan.
Precis, men sen så känns också du som en sån här person som
ja, men vi känns ganska lika på många sätt. För att vi liksom, det känns som att vi vibar. Vi vibar.
Jag känner detsamma.
Vad bra, vad skönt, så att det inte var bara jag.
Jaha, känner du så?
Ja, precis.
Exakt. Ja, det är inte
jag, känner, precis. Jag tycker det känns lite awkward.
Jaha. Ja, okej.
Okay. Men det är så mysigt att vara och hälsa på dig här hemma och få se allt det där man har sett på Instagram. Det famösa badrummet och den sjukt goda bebisen som du har.
Hon är underbar.
Hon är verkligen helt ljuvlig. Hon, alltså jag har varit här nu i, vadå, en och en halv timme kanske, någonting sånt. Och hon har bara varit en glad, happy baby hela tiden, i stort sett. Inte nu när du skulle lägga henne, för att det tyckte hon inte var jättekul.
Nej.
Men hon gillar mig, vilket då gillar jag ju henne.
Hon är jättesocial, är hon.
Jättesocial, och det är även djuren. Märta ligger i ditt knä. Och,
ja, jag bara känner så här, hur mycket kommer den här micken ta upp av hennes? Det är alltså, hon som snarkar, hon ligger här precis i mitt knä nu och snarkar lite.
Men jag tror inte det är någon fara. Nej. Och Elsa ligger liksom bredvid mig och myser. Så det är väldigt, du har en väldigt social liten familj, både pälsbarn och actual child. Hur bra trivs du med livet just nu?
Ja, men jag älskar ju livet just nu. Det är knappt man vågar säga det, men jag trivs väldigt bra med mammalivet. Faktiskt, det har varit tufft att få ihop allt. Alltså främst när man är egenföretagare och influencer och jobbet går ut på, det är liksom ditt liv. Att vara influencer är ju ditt liv som ska visas upp och marknadsföras, så att säga.
Men känner du liksom någon press över att få saker att hända? Känner du aldrig att du såhär, fast vad ska jag skriva om? Det händer ju ingenting. Jag byter blöjor och går omkring hemma. Och, alltså, känner du press på att ha ett spännande liv för att ha någonting att dela med dig om?
Nej, men jag har nog släppt lite utav det. Däremot så har jag väl känt det innan, typ att mitt liv är inte så där jätteroligt. Däremot tror jag att jag har mycket att vinna på det. För jag är precis som vem som helst. Jag är inte den här influensen som springer på massa events, dricker skumpa och ligger i stora badkar med bubbelkonfetti och guldkonfetti som bara trillar. Nej, men det var ju något på något event någonstans och de skålade i bubbel och man låg i ett jävla badkar där och det kom guldkonfetti ner från taket liksom.
Gud, det låter ju
alltså
fräsigt.
Jag är ju precis som vem som helst. Nu ska inte jag säga att inte andra influencers säger det, men mitt liv går liksom är inte så där fancy som kanske många andra influencers liv är, utan jag tvättar och jag byter bajsblöjor och jag dammsugar och
Du är relaterbar.
Jag tror att det kanske är det folk kan liksom känna lite, därför folk gillar mig.
Ja.
Jag är inte riktigt som andra influencers på det planet.
Men berätta, var, alltså, för att nu känner jag ju någonstans också så här att du, innan du fick barn så var du ju en, alltså primärt en kropps, alltså, det heter väl inte kroppspositivitet, det tror inte att det är ett ord.
Kroppspositiv inspiratör kallar jag mig.
Bra, bra. Och det var liksom din primära liksom inriktning. Men nu är du, har du ju blivit en sån där mamma-influencer också.
Ja.
Vilket ju blev väldigt tydligt här i måndags då du var på mamma-galan i Stockholm och vann årets mamma. Eller vad var
årets inspiratörmamma var det?
Årets inspiratörmamma.
Ja.
Alltså,
jag tror att det var något nytt. Nej, det var nog förra året också.
Ja.
Men jag vet inte riktigt. Årets mamma har ju varit förr. Jag vet Margot har vunnit det, men det var inte i år.
Men för det är väl massa olika kategorier,
ja,
eller?
Ja, det fanns årets impact mamma och lite såna här olika. Så det var massa
alltså det var ju, det var, var det inte mammor. Det Cissi Wallin? Nej, hon var revolutionär.
Revolutionär. Kinsa var årets impact mamma.
Alltså bra liksom sällskap.
Ja, men det var fantastiskt, vilken kväll. Det var jag som inte, som sagt, umgås i de här sammanhangen annars, var otroligt nervös. Och få gå på sånt här event med bara massa coola mammor liksom. Det var ju skithäftigt, folk som inspirerar så otroligt mycket folk. Det var verkligen en ära. Och sen att det var verkligen en ära att bara få vara nominerad till det här priset. Men sen att vinna det också var verkligen wow.
Så jag menar, nu har du ju liksom någonstans också äntrat en liten annan målgrupp, så att säga. Tagit ett nytt kliv. Alltså mot dina följare. Men kan du inte liksom take me back? Vart började den här influencerresan för dig?
Alltså, jag kan egentligen börja där mitt Instagram började överhuvudtaget. Det var ju ett klassiskt viktnedgångskonto för mig från början. Jaså. När jag var som sjukast.
Snacka om liksom helomvändning.
Mm. Det var ett, när jag var som sjukast i ätstörningar, eller vad man ska säga, ja, i mina ätstörningar, så drev jag ett standard viktnedgångskonto där jag delade med mig av allt jag tränade, av allt jag åt, av hur mycket jag hade gått ner i vikt. Och
det var den klassiska, kanske inte så bra influencer. Nej, för andra i din situation.
Absolut inte. Jag vet dock att detta var rätt trendigt när det var.
Absolut, det var jag har gjort det själv.
Ja, och det var under en period när det här träningskontorna blev väldigt stora, upplevde jag. Det var mycket proteinbars och det var Celsius kom i de här faggorna. Och det blev väldigt, väldigt stort. Man skulle träna och jag följde ju bara bodybuilders och fitness.
Herregud.
Konton liksom så. Så det var en jättebra motivation till att fortsätta gå ner i vikt, kan man säga.
Ja.
Samtidigt som jag i samband med inspirerade andra som kände att de ville göra liknande resa då.
Mm.
Vilket jag idag inte är så jättestolt över, såklart. Men samtidigt så hade jag aldrig varit där jag är idag om jag inte hade nått den the rock bottom liksom, i det träsket som jag var i. Idag är jag otroligt stolt över att jag har lyckats vända mitt tänk och mitt liv så bra som jag har gjort. För jag vaknade bara upp en dag och kände att det här kan fan inte vara livet.
Nej, precis. Vad hände? Hur vände det?
Nej, men liksom? Alltså, jag och mitt ex hade varit iväg på en resa.
Mm.
I 6 veckor i Asien, en resa som jag hade drömt om skitlänge. Och när jag kommer hem så inser jag att hela den här jävla resan har gått ut på att jag har grubblat över hur jag ska få till träningen och vad jag ska äta.
Oh, nej.
Och i samband med det här så var jag ju skitbesviken på mig själv för att jag insåg liksom hur mycket energi och hur mycket tid och hur mycket tankeverksamhet jag lägger ner på den jävla skiten. Mm. På att väga min mat, på att räkna kalorier, på att grubbla på vad nästa steg är i min viktnedgångsresa.
Mm.
Och jag vaknade, det var faktiskt så här för mig att jag bara vaknade upp en dag och kände att det här kan inte vara livet. Jag hade levt så här sedan jag var 12 år gammal i stort sett, fram och tillbaka, jojobantat, varit väldigt fokuserad på min vikt, haft bulimi till och från, varit väldigt kroppsfixerad, vägt mig mycket. Ena sekunden har jag bantat, tränat jättemycket, sen har jag bara hetsätit och det har varit en jävla berg- och dalbana, hela min hälsoresa egentligen. Och jag var så trött på det och jag började föreställa mig liksom min dödsbädd och liksom se lite tillbaka på, skulle jag vilja ligga inför döden och inse att jag bara har levt efter att en siffra på vågen, eller att mitt liv liksom har gått ut på att jag bara har funderat kring min vikt och min att få vara smal som var.
För det är ju oftast, det är ju det också så här, varför gör man det? Varför har man ett viktmål eller men om det handlar om det bara handlar om utseende, då är det ju någonting som är snett. Okej, om man vill vara stark och ja, men du vet, att man vill må bra, att man vill känna att, som jag har svinont i ryggen just nu, och det är förmodligen för att jag inte har styrketränat på väldigt länge. Och då, jag menar, det kan jag ju känna att gud, jag måste träna. Men det är ju för att jag vill ha en kropp som inte går av. Liksom. Men och just det, utseendehetsen.
Nej, men och jag tror att mycket varför jag gjorde det här var för att jag bara skulle vakna upp. Den dagen jag vägde de kilorna jag ville väga skulle jag bara vakna upp och känna mig tillfreds med mig själv. Det var liksom den förväntan. Alla problem, all ångest skulle vara som bortblåst. Det var det. Jag trodde verkligen att gå ner i vikt skulle vara lösningen på alla mina psykiska problem framförallt som jag hade. Men när jag nådde den där siffran på vågen så var det ju inte så. Nej. Jag fattade ju att okej, det är inte här problemet ligger. Det ligger ju i min självkänsla och hur jag ser på mig själv. Jag tycker att det är, för mig är det en jätteviktig del i mitt kroppspositiva liv att träna och äta hälsosamt. Det är för att jag vill kunna leva länge. Jag vill kunna orka saker och ting. Jag mår väldigt mycket bättre om jag får röra på mig. Så det handlar inte om det. Utan för mig har det alltid handlat om att när det blir en besatthet och du längre inte mår bra psykiskt, så kan det anses hur hälsosamt som helst på utsidan att du tränar och äter grönsaker och äter jättehälsosamt. Men mår du inte bra psykiskt så är det inte hälsa.
Nej.
Utan det är ett samband mellan de här två faktorerna, den psykiska hälsan och den fysiska hälsan, som måste klicka för att man ska må bra.
Mm. Men hur kom du då, alltså när du kom till den här insikten, vad hände då med ditt...
Jag ringde till
Instagram.
Den exploderade ju. Jag ringde ju till ätstörningsmottagningen i Halmstad och sa, hej, ni måste hjälpa mig. Jag orkar inte det här längre. Jag måste få komma till er och få prata med någon och ni måste... Ni måste hjälpa mig med detta liksom. Så jag fick utgå utredningar där då och fick ju diagnosen då väldigt, väldigt kroppsfixerad. Så jag hade ju liksom inte, hade ju inte bulimi då. Jag hade, var ju absolut ingen anorexi eller UNS eller någonting sånt. Eller
UNS?
Så, utan närmare specifikation. Det är liksom lite så. Utan jag hade, var väldigt kroppsfixerad. Jag kunde ju väga mig 10 gånger om dagen. Jag kunde inte passera en spegel utan att liksom stå och klämma och känna och jämföra. Jag var besatt av att jämföra bilder på mig själv veckovis. Liksom. Men
det finns väl någonting som heter dysfori eller någonting sånt där, va? Att man inte ser den verkliga bilden utan man ser liksom... Man ser att man tycker att man ser jätteäcklig och tjock och... Ja, inte för att det är samma sak, men du förstår vad jag menar. Att man ser liksom alla de här sakerna som man tycker är fel. Och inte den verkliga bilden.
Nej, precis. I samband med att jag fick hjälp där så blev jag ju betydligt mer öppen på min Instagram. Jag berättade ju väldigt öppet om vad jag gick igenom, att jag var på ätstörningsmottagningen, hur jag har mått tidigare... Att allt som har sett så glatt ut på bilderna har ju inte varit glatt.
Mm. Och vad fick du för reaktioner då?
Ja, men fantastisk. Det är fantastiskt samtidigt som det är fruktansvärt. Det gör mig jätteglad att jag kan få inspirera andra. Men det gör mig också jätteledsen att det är så jävla vanligt. Det kroppsförakt vi lever med idag. Eller självförakt. En sak som jag tycker är så jävla självklar. Som borde vara en självklar grej. Att vi tycker om varandra och oss själva och trivs med oss själva. Är inte självklart.
Nej, gud nej. Gud,
det är snarare tvärtom. Och framförallt så fattade jag ju att jag inte var ensam i det här. Utan det var ju ett jättevanligt problem.
Mm.
Så det här, min Instagram blev någon form av självhjälp.
Mm.
För mig själv framförallt. Och sen förstod jag ju att jag hjälpte andra på vägen också. Genom det steg jag hade tagit och liksom... var på väg mot en frisk kropp liksom. Eller en frisk, inte en frisk kropp. Jo, egentligen. Jag var ju väldigt, väldigt undernärd. Jag levde på 500 kalorier om dagen.
Oj.
När jag var som sjukast.
Mm.
Tränade 2-3 gånger om dagen liksom.
Det är ju, alltså,
Och
who has the time?
Nej, men det var ju mitt liv då. Det var ju, jag
när var det här?
2000, jag började min... Jag började banta, jag hatade ordet, men min viktresa.
Mm, fast 2013. Då gjorde du väl det?
Ja, det gjorde jag ju, 2013. Och jag sökte hjälp 2015.
Mm.
Så i samband, det blev så någon form av självhjälp som också bekräftades att jag hjälpte andra också på något vis. Och där började ju det, hela den här grejen. Och sen dess har jag inte tittat tillbaka. Jag hade bestämt mig så jävla väl att jag ska aldrig mer tillbaka till det livet. Aldrig.
Och det har funkat?
Det har funkat. Jag var nervös när jag blev
gravid.
Mm. Just för att man går till barnmorskan, mödravårdscentralen, man väger sig, man pratar vikt. Det var jobbigt. Det var skrämmande. Just inte för att jag var rädd för siffran på vågen, utan jag var rädd för vad den skulle få mig att känna. Jag var rädd att den skulle trigga mig till att hamna i onda cirklar igen på något vis. Men jag bad faktiskt min barnmorska om att jag inte ville prata om vikt. Nej. Jag ringde innan första besöket och sa att hej, så här ligger det till. Jag är före detta ätstörd. Jag var maniskt besatt av att väga mig. Jag vill inte att vi pratar vikt. Jag väger mig jättegärna om ni behöver se vad jag väger för att se min utveckling under den här graviditeten. Absolut. Men jag vill inte diskutera Nej. Min vikt. Jag vill inte att du nämner min vikt. Jag vill inte att vi pratar om hur mycket jag har gått upp. Så länge ingenting är skadligt för mig eller barnet.
Exakt. Mm.
För naturligtvis är det skadligt för mig och barnet om någonting händer. Eller la 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 la. Ja. Absolut. Men så länge allt ser fint ut och värdena ser bra ut och barnet...
Och skadligt som i att liksom imminent danger, inte så här, oj, du kanske inte blir av med dina gravidkilon efter graviditeten.
Exakt, utan jag pratar ju om någonting som skulle kunna vara farligt för, exakt, för barnet. Ja. Liksom. Och det gick jättebra. Oh, så det var min... Det var mitt sätt att hantera det på. Och det var ännu
jag tycker det är jättebra. Jag tror att det är väldigt många som skulle behöva ha den konversationen med sin barnmorska.
Ja,
för att jag... där har jag ju också, i och med liksom min resa, min den här gravid vecka för vecka, skaffa barn själv-grejen. Om ni inte har hört om den så ja, då kan man gå in på min blogg, lalinda.se och läsa det. I och med att mitt BMI blev liksom hindret till att jag fick hjälp att skaffa barn själv, så pratade ju väldigt mycket om det på gravid vecka och liksom mina kanaler, och fick ju då höra väldigt många skräckhistorier om just hur man har behandlats inom, alltså som gravid, och att man ska bli gravid och är överviktig.
Jag hör ju jättemycket om detta på Instagram också. Folk, blivande mammor som har kommit till barnmorskor, som säger, berätta för dem att du får inte gå upp mer i vikt nu. Liksom. Nu har du gått upp 8 kilo eller 10 kilo eller vad du nu har gått upp. Nu får inte du gå upp mer, och man bara känner lite så här, fast
varför
det bestämmer
då?
Ju inte
vad
jag.
Nej, men exakt.
Alltså, det är ju väldigt, väldigt, väldigt individuellt. Det finns ju de som bara går upp 6 kilo och äter som hästar.
Ja.
Det finns de som går upp 30 kilo och har levt precis som de gjorde innan graviditeten. Mm. Det är liksom, bara för att du har gått upp 30 kilo eller 20 kilo eller 10 kilo eller vad du nu än har gått upp, så betyder inte det att du har suttit och tryckt onyttigheter under hela graviditeten.
Nej, nej.
Absolut.
Vrid din mikrofon lite mer så.
Så?
Så, precis. Mm.
Så det är liksom det som är, så det har ju varit mitt bästa tips under hela graviditeten egentligen, när jag har fått folk som har frågat hur ska man göra, och jag är rädd för att bli gravid och prata vikt och sådär. Säg som det.
Mm.
Erkänn dina problem.
Och ifall inte den barnmorskan respekterar det, skaffa en annan.
Mm. Du har rätt till att byta barnmorska. Det ska vara en du känner dig 100% bekväm med.
Exakt.
I den här resan. Liksom. Det ska verkligen vara någon som kan respektera dig för det. Och någon som du känner dig trygg och bekväm med.
Mm. Men när du då... För jag tänker liksom att när du då gjorde hela det här skiftet från viktnedgång till...
Kroppspositiv.
Det är ju lite grann som natt och dag. Och att du då liksom, hur kändes det? För jag menar, det är ju inte så, för jag menar, jag har gjort den här resan själv, att liksom gå från självhat till acceptans till att faktiskt tycka om sig själv. Och det var ju inte någonting som hände över en natt. Men det känns lite grann som på dig att du så här... Nu bestämde jag mig och nu gillar jag mig själv.
Nej, så var det inte. Jag bestämde mig för att det var slut med bantandet.
Mm.
Däremot gick jag ju jättelänge i KBT hos ätstörningsmottagningen. Lärde mig, fick mycket verktyg. Jag hade ju otroligt mycket ångest kopplat till min vikt och till min kropp. Alltså till min kroppsfixering hade jag jättemycket ångest. Så jag lärde ju mig med tiden, samtidigt som jag fick enorm självhjälp av mig själv. Det var lite fake it till you make it. Alltså det blev nästan att jag intalade mig att jag mådde bra, och till slut gjorde jag det liksom. Till slut blev alla de här tipsen som jag delade med mig av min vardag också. Så jag har liksom Jag bestämde mig. Det kan provocera många. Så lätt är det inte. Nej, det är inte lätt. Hela den här resan är inte lätt. Att bestämma sig är verkligen... Jag tror det är typ det största och svåraste steget.
Jag tror att det är första steget.
Ja.
Det är inte liksom att man har bestämt sig och då är det klart. Nej. Utan man bestämmer sig och sen börjar jobbet.
Men man kan. Och det är det jag känner lite att kanske många använder... Det som jag kan inte.
Mm.
Jo, men alla kan. Det är inte lättare för någon i det samhället vi lever i idag, utan alla kan.
Men vi har olika gränser. Våra gränser på olika ställen.
Precis, och man har olika historier i ryggsäckarna också liksom. Men alla kan. Och alla lever vi med tanke på hur samhället ser ut idag, så lever vi, oavsett om man är tjock eller smal, så lever man förmodligen med någon form av skev kroppssyn. Det är alltid något man inte är nöjd med.
Precis. Och det där är ju någonting som, alltså, som vi, främst kvinnor, oavsett hur vi ser ut, så blir vi ju, får vi veta att vi är fel.
Ja.
Och då är det ju liksom, ja, och då, det spelar ju som sagt ingen roll, utan det där är ju, dare I say, patriarkatets fel.
Jo, men lite så, och det, antingen är man för tjock eller så är man för smal, och det ska vara lite att ta i, men det ska absolut inte vara för mycket att ta i. Och det ska vara vältränat, men det ska inte vara för vältränat, för det är ju jätteäckligt enligt folk. Och man ska ha synliga armmuskler, men absolut inte för tonad. Nej, och det ska vara en vältränad rumpa, men den får inte vara för liten.
Och inte för stor.
Nej. Men den ska gärna vara lite stor, men den får inte vara för hängig, utan den ska ju gärna vara lite fast. Så att det är ju det här hela tiden. Det spelar ju liksom ingen roll.
Nej.
Och det är ju det här jag försöker inspirera folk till, att liksom, det viktigaste jag har lärt mig, och liksom det som har genererat också till att jag och Rasmus kan vara ihop idag, är ju för att jag älskar mig själv.
Ja.
Jag tror att för man liksom ska kunna ge en partner villkorlig kärlek liksom, och
ovillkorlig kärlek.
Ja.
Jag bara,
ta bort det. Nej, men jag tror att för att man ska kunna älska någon fullt ut och ge den allt av dig själv, så tror jag att man måste älska sig själv i grund och botten. För annars tror jag alltid att det finns någonting som skaver. Kan man inte ge kärlek till sig själv, så har jag svårt att tro att man kan ge den.
Det vet jag inte om jag håller med, men jag tror att man har väldigt svårt att ta emot den. Vilket jag gör att då kommer det bli obalans.
Och det är det jag menar, att jag tror att du kan säkert ge din partner jättemycket kärlek, men jag tror någonstans att det kan bli knaggligt i och med att du kanske inte har den där självkänslan och den synen på dig själv som du behöver för att kunna ta emot den kärleken som ges. Och där tror jag att det oftast blir lite fnurror på tråden, eller vad man ska säga. Jag tycker ju att självkärlek är revolutionerande liksom.
Ja, alltså, gud,
det är ju verkligen, verkligen typ det viktigaste man måste känna.
Ja.
Och ett ofantligt jobb att jobba med sig själv.
Hur gör man då?
Man följer mig på Instagram. Nej, men alltså, det finns hur mycket tips som helst. Jag skriver ju jättemycket om detta på bloggen. Jag skriver jättemycket om detta på Instagram också. Jag skriver mycket övningar man kan göra. Jag skriver mycket tips. Jag skriver mycket tankar kring det. Sociala medier. Om vi ska börja någonstans. Sociala medier som är en så stor del av våra liv idag. Följ inspirerande människor på sociala medier.
Och följ, alltså, det är ju inte människor som du känner när du ser dem att önskar jag kunde se ut sådär.
Nej, men eller som provocerar dig på andra sätt. Ja. Som tar din energi. Exakt. Som du stör dig på. Ja. Bort med dem.
Ja.
Liksom.
Följ bara människor som ger dig energi.
Ja, och kanske följ personer som, nej, men som du inspireras utav och som du känner att, men gud, hon pratar till mig, eller vi har levt, som du kan relatera till, som du tycker att liksom, ja, men vad du nu än behöver mer tillskott av i ditt liv, följ det. För det finns, provoceras man, plocka bort, ja, avfölj, man måste liksom inte.
Och vill man gå in och bli lite provocerad då kan man gå in på det kontot då. Man behöver inte följa.
Nej, men så länge man mår väl, och man kanske mår bra av att bli lite provocerad ibland också.
Alltså, måste få elda upp sig lite grann. Men man får inte skriva dumma saker ändå. Men man får bli lite irriterad.
Får bli irriterad. Man måste inte alltid berätta det för personen.
Nej,
man måste
inte alltid. Ring en vän istället.
Ja, men typ. Och man måste inte tycka likadant. Det gör vi inte, och det finns anledningar till det. Men jag tror att för att man ska få så bra energi som möjligt liksom, och fyllas med det som man kanske behöver i den här självkärleksresan, så är det jätteviktigt att man liksom följer rätt personer på sociala medier. Sådana som man känner att de ger dem någonting liksom.
Mm. På tal om sociala medier. Alltså när kände du att så här, men vänta, det här är ju en grej. Det här kan jag ju leva på. Hur gick du från att liksom... att det fick liksom ett uppsving. Men då var det ju en väldigt privat resa för dig. Och hur kom du till den punkten att okej, nu ska jag ska satsa på det här?
Men alltså, jag har alltid drömt om ett jobb som jag har kunnat sköta vad som helst, när som helst. Det har varit min största dröm. Jag har ju alltid älskat att resa. Nu reser jag inte så mycket längre. Men jag känner mig lite färdig med det livet. Men när jag började sukta efter denna typen av jobb, alltså inte influencer, det fanns inte då när jag drömde om detta. Men liksom alltid drömt om att kunna jobba med någonting som jag kan vara ute i världen och göra. Eller hemma på soffan. Eller uppe i Stockholm hos en kompis. Eller i Göteborg. Eller på tåget. Eller, alltså kunna jobba vart jag vill. Så jag har alltid sökt det. Men aldrig riktigt känt att jag har väl inte hittat det riktigt. Så, vad skulle det kunna vara? Liksom, driva eget. Men sen så, i samband med att mina följare ökade och liksom mitt konto blev större, så fattade jag ju, det här någonstans, det var 2016. Jag vet inte när influencer marketing liksom började. Var det där någonstans?
Jo, men det var där någonstans. Ja. För jag startade ju föregångaren till Influencers of Sweden, Better Bloggers, 2014. Och sen omvandlade vi det till Influencers of Sweden 2016. Och jag tror att det var väl då det började komma. För jag minns när jag skulle döpa Better Bloggers, som det var från början, då hade ju, alltså ordet influencer hade ju börjat komma liksom i USA och sådär, men inte till Sverige. Och då var jag så här, ja, men jag kanske får hålla mig borta, för det är ett svårt ord, det är liksom, folk kommer inte att fatta vad det är för någonting. Så jag bara, ja, men okej, men då håller jag mig till bloggare. Och så sen typ ett halvår senare så bara, boom, så kom ordet influencer. Så det var ju lite så här, jaha. Men ja, så 2016 skulle jag väl säga var det första stora året liksom, då det boomade.
Ja, men det var ju lite då här då också man liksom fick ett flak Celsius skicka till sig och marknadsförde det liksom. Exakt. Det var ju ascoolt på den tiden. Det var ju det coolaste som
på
fanns
den tiden. Alltså, fattar du fort det här går?
Jo, men det gör ju verkligen,
på den
det är
tiden är 3 år sedan.
Liksom. Ja, men precis. Eller man fick lite så här quest bars och sånt. Det var ju liksom i samband med att
ja, men det var ju sponsrat lite, av varken Celsius eller Quest Bars.
Det var ju under tiden jag var ätstörd i och för sig. Det var ju 2015.
Ja.
Men sen här någonstans så 2016, i början av 2016, så tog det slut med mitt ex. Det var en väldigt drastisk resa. Han gjorde slut med mig en månad innan vårt planerade bröllop.
Oj.
Sa han tack och adjö.
Sådär ja.
Och då gick jag från att liksom ha hela mitt liv planerat med bröllop och förhållande och framtida barn, och var väldigt inställd på det, medans jag sen liksom helt plötsligt, nej, men mattan drogs liksom under mina fötter. Jag det är som ett svart hål. Jag vet bara att jag blev sjukskriven från mitt jobb som jag hade lite vid sidan av då. Mådde piss dåligt. Men samtidigt hade jag en enorm styrka, för jag bestämde mig för att jag skulle gå hos en psykolog som skulle hjälpa mig med detta, för att jag skulle ta mig igenom det, för jag var livrädd för att jag skulle hamna tillbaka i mina ätstörningar igen som jag precis då hade blivit frisk ifrån.
Alltså du tar ju hjälp, det är ju bara det.
Nej, men det är jag liksom inte rädd för.
Nej, det är ju fantastiskt.
Nej. Och sen blev det någonting med att jag skulle satsa på mig själv. Lite revolutionerande så. Jag hade aldrig varit singel, aldrig bott själv, aldrig levt själv. Allting var liksom nytt för mig, att bo ensam i en lägenhet och helt plötsligt kunna göra precis vad jag ville och precis vad jag kände för. Så 2016 så startade jag mitt företag i en enskild firma. Och så drev jag det lite vid sidan av. Jag jobbade deltid på Teknikmagasinet också. Och så gjorde jag lite så här små samarbeten, tog lite betalt liksom, inte mycket, men lite grann i alla fall. Sen satsade jag 100% på detta i mars förra året. Då hade jag träffat Rasmus där november, det är typ 2 år sedan exakt vi träffades nu. Så vi träffades november 2017. och flyttade ihop på årsskiftet. Så vi var snabba som fan.
Ja.
Ja, jag menar med tanke på att hon är 6 månader och jag var gravid i 9 månader. Så det gick snabbt.
It's starting to add up.
Ja, precis. Så vågade jag satsa på mitt eget i och med att Rasmus jobb, vi bodde ihop. Han har ett fast jobb liksom. Jag kände ändå det var lite läget för det på något vis. Och han stöttade mig i det. Och sen så hade jag drivit detta på heltid.
Och så enkelt var det.
Nej men alltså, det är inte enkelt, absolut inte. Men jag tror man måste våga lite för att vinna. Jag levde ju, liksom, körde det vid sidan av hela tiden. Mm. Alltså från 2016 till 2018 drev jag det vid sidan av och hade en dröm om att någon gång kunna driva det på heltid.
Mm.
Men det var ju aldrig läge, man måste ju vara lite realistisk också. Säga upp sig från sin fasta tjänst, bo själv i en lägenhet liksom.
Mm.
Inte veta 100% hur detta kommer att gå. Var kanske inte så jätteetablerad inom alltså influencer marketing heller. Att jag visste riktigt hur det fungerade. Jag hade väl inte riktigt koll på det. Så jag behövde lite den tiden på något sätt också att
ja, men att, liksom,
att lära mig.
Ja, läsa och, på, ja, bli liksom en del av branschen.
Och hur känns detta? Kanske få lite kontakter med kunder och företag och liksom lite sådär. Det är ju fortfarande ostabilt. Alltså driva eget är ju ostabilt.
Och det man kommer inte det alltid vara.
Ja.
Speciellt om du liksom, om som konsult, vilket ju du faktiskt är. Mm. Alltså du säljer din tid, sen säljer du visserligen trafik till viss del. Men om du liksom att du säljer samarbeten, det finns ju bara en viss mängd pengar du kommer kunna tjäna på det.
Mm.
För att annars liksom, för att om du ska höja priserna så måste du antingen få fler följare eller jobba fler timmar.
Mm.
Och, eller bara höja priserna.
Mm.
Och visst, det kan man också göra, men det är fortfarande,
det måste ju vara motiveringsbart också.
Precis, det jag menar är att det kommer aldrig, så länge du är egenföretagare så kommer det alltid finnas en liten nerv där, för att det aldrig kommer vara helt tryggt liksom.
Och jag är ju väldigt, väldigt restriktiv, mycket jag gör samarbeten med också. Jag gör ju långt ifrån mycket samarbeten, utan jag har ju mina favoriter och väldigt genomtänkta företag som jag jobbar med, som jag verkligen kan stå bakom. Jag försöker undvika lätt förtjänta pengar liksom. Typiska.
Ja,
men snabba, vad ska man säga?
Ja, men annonsörerna som är överallt.
Ja, ja men lite typ, så.
Vissa klockor, vissa mobilfodral kanske. Nej, jag vet inte om du har gjort sånt med dem. Men
det har jag inte. Klockor har jag väl gjort, men inte längre.
Nej.
Men nu är jag mer etablerad också. Nu har jag mina företag jag jobbar med, jag behöver inte dem. För det är som jag har sagt, jag är inte i det här för att min huvudsakliga vilja, det jag vill göra på sociala medier, är att göra någonting vettigt med min influencerroll. Mm. Jag vill inspirera folk.
Mm. Till för vad?
Till kroppspositivitet.
Mm.
Och förändra samhället kring synen på våra kroppar. Att hälsosamma kroppar kommer i olika storlekar och former. Mm. Liksom. Det är det jag vill göra.
Mm.
Men för att jag ska kunna leverera det jag vill göra så måste jag tjäna pengar.
Mm.
Och för att jag ska kunna leverera det mina följare önskar att jag ska leverera, då måste jag också tjäna pengar. Och då måste jag göra samarbeten. Mm. Men jag behöver bara göra samarbeten så att jag klarar mig månadsvis. Så att jag kan försörja mig och min familj tillsammans med min sambo då.
Mm. Men alltså, har du, för det är lite så här, vad är liksom din plan framåt? För jag tänker att det finns ju så mycket möjligheter i det här. Och jag menar, det känns ju som att du har ju verkligen så här seglat upp på den här kroppspositiva himlen väldigt fort.
Och jag trivs väldigt bra där uppe. jag tycker om det väldigt mycket. Sen har man ju såklart planer. Jag fick ju, som sagt, nu vann jag ett pris. Det var ett av målen jag hade, att kunna på något sätt få ett kvitto på att det jag gör är uppskattat och behövs.
Mm.
Jag har fått ett långsiktigt samarbete med Indiska som jag är jättestolt över. Som också har varit någonting jag har jobbat för. Någonting jag har kämpat med. Jag har flyttat min blogg till BAM. Där jag trivs skitbra. Fantastiskt team jag jobbar med där. Jätteroligt. Bloggen är ju någonting jag tycker är jätteroligt. Det är ju inget jag... Det är kanske inte min största publik jag har där.
Mm.
Men jag älskar min blogg. Jag tycker det är så roligt.
Vad är liksom... För det här hör jag ju från väldigt, väldigt många.
Mm.
Att så här, ja visst, den mesta publiken kanske är på Instagram. Och det kanske är där man tjänar mest pengar också.
Mm.
Men bloggen är ändå liksom hjärtebarnet. Mm. Varför är det så för dig?
Jag älskar att skriva.
Mm.
Jag älskar att skriva. Visst, jag skriver mycket texter på Instagram också. Men det är något med layouten. Att kunna skriva och lägga in bilder när man vill. Och att allt arkiveras på ett smidigt sätt och kategoriseras upp. Jag vet inte, det är väldigt...
Strukturerat.
Ja, sen läser jag inte så mycket bloggar själv.
Mm.
Det gör jag inte. Jag har fåtal bloggar som jag liksom tycker jag inspireras.
Läser du min?
Jag är nog kollar där ibland. Ja, men det är jag faktiskt. Men man har liksom ett fåtal så.
Mm.
Men jag älskar att skriva.
Mm.
Och jag älskar att ha bloggen lite som ett komplement, att kunna utveckla. Framförallt är det ju möjlighet att kunna skriva betydligt längre texter än vad man kan på Instagram. Mm. Just det här i och med att jag skriver mycket tips, mycket how to. När det kommer till kroppskärlek och självkärlek och kroppsacceptans och allt det här. Jag skriver ju jättemycket långa strategiska, eller vad man ska säga.
Och det är ju väldigt inlägg. Google-vänligt.
Ja, och med punkter, hur man älskar sin kropp, pang, 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 7 tips, 7 övningar, hur du ska göra för ökad kroppsacceptans. Alltså jag lägger ni enormt mycket tid på de här inläggen. Och jag älskar ju det. Samtidigt då som att Instagram är någon liten... Samtidigt den största kanalen. Mm. Och väldigt lättillgängligt. Instagram är ju väldigt... smidigt om man inte orkar läsa så mycket, bara vill se bilder typ.
Mm. Fast jag gillar ändå, alltså, för jag har väldigt svårt för de som bara lägger upp snygga bilder, en liten emoji och inte skriver någonting. För då är det så här, vad vill du att jag ska göra? Vad ska jag känna? Vad är det du försöker förmedla?
Mm.
Finns det något budskap? Det har jag väldigt svårt för.
Ja.
Men sen är det också väldigt viktigt det här med bloggen, för att då har du ju en egen plattform. Nu ligger du visserligen på en magasinplattform, men...
Det är min egen domän.
Ja, det är jättebra. Mm. Det är jättebra. Och du äger innehållet där. Det finns ingen som kommer att... Det finns ingen algoritm som kommer att liksom ändras.
Nej.
Jag menar, Instagram, vi äger inte Instagram.
Nej, men de skulle ju bara kunna säga, nu tar vi bort Instagram. Och exakt. Vad fan är jag då?
Exakt.
Ingen, jag är ingen då.
Jo, det är du ju. Men...
Jo, men jag är ju allt på Instagram.
Ja. Jo, men exakt. Och det är ju lite grann...
Det är ju läskigt när man tänker så.
Ja, det är det. Nu kommer de inte göra det. Nej. Att, liksom, det är ju en miljardbusiness. Ja. Mark Zuckerberg är ju... Han är mycket, men han är fan inte dum i huvudet.
Nej.
Han är ett geni.
Ja.
Och liksom, när det då gäller... Men det är ändå så här, det är viktigt att äga sin egen publik, tycker jag. Därför pratar jag ju väldigt mycket om mejllister också.
Mm.
Speciellt om du ska sälja saker i framtiden direkt till din publik. Mm. Mejllister är ett måste, för att då har du en direkt väg in till din publik. För det har du inte på Instagram. Du kan aldrig... Det finns inget sätt för dig att nå alla. Om du har en mejllista, då kan du skicka ett mejl och alla kommer få det.
Mm.
Sen är det inte kanske alla som läser det,
nej,
men alla kommer få det.
Mm.
Så jag säger, mejllister. Det är skitviktigt.
Mm.
Har du en?
Nej.
Skaffa en. Igår gärna.
Vad innebär det? Till följare liksom?
Ja, men precis. Alltså, du ska samla in dina följare, de som gillar dig, deras mejladresser.
Ja.
Och sen skicka, liksom, när du skriver ett sånt här blogginlägg, då ska du skicka det till dem. Och bara, nu har jag skrivit ett blogginlägg med de här fantastiska tipsen till dig.
Som ett nyhetsbrev,
ja,
typ.
Ja, exakt. Det är ju, alltså nyhetsbrev, när man säger nyhetsbrev då förstår folk vad man menar. En mejllista är samma sak, men jag gillar inte ordet nyhetsbrev, därför att du ska inte bara skicka ut nyheter. Du ska kommunicera med din publik på samma sätt som du gör på en blogg.
Mm.
Du ska skicka du ska skicka värdefull information till dem.
Mm.
Och när du skriver ett sånt här inlägg och dina... Nu vet jag inte hur många du har jämfört med ditt Instagram. På Instagram har du nästan 100 000 följare.
Mm.
Jag gissar att du inte har lika många på bloggen.
Nej, tyvärr.
Nej, men om 50% av dina Instagram-följare signar upp sig på ett nyhetsbrev, då har du en direkt väg in till dem.
Mm.
Och ifall du då en dag skulle vilja skriva en bok eller göra en egen klädkollektion eller göra en webbkurs eller vad som helst, då har du ju de personerna med dig redan. Och det tycker jag är super, super viktigt. Och just det här att vi bjuder in folk i våra mejlkorgar, det gör man inte med vem som helst. Så att, ja, jag vet inte. Jag tycker att fler borde börja tänka mejl. För det här är också någonting när man tittar på till exempel svenskarna och internet och sådär. Alla använder mejl. Alla använder inte sociala medier. Och man använder mejl varenda dag. Men sen är det också algoritmerna liksom. Men okej, okay, Instagram är störst. Bloggen är hjärtebarnet. Sen har du ju doppat tån nu ganska länge i YouTube-poolen. Men sen så kände du att nej, men nu känner du att kanske.
Ja, men jag är lite inne på det. Det är bara det att det är så jävla mycket jobb för videos liksom. Det är mycket jobb. Du ska filma, det tar en hel dag att klippa. Just nu kan jag inte se hur jag ska hinna med det med ett barn.
Nej.
Om jag ska hinna med min Instagram och min blogg också.
Det du får göra då är ju att lägga ut klippningen.
Ja.
Och det, alltså, sen är det liksom en strategigrej. Du är så bra på stories. Och jag tror ju att, ja, och jag menar, du har ju haft YouTube innan, men jag tror ju att det verkligen skulle vara liksom en bra kanal för dig. Sen så tror jag att publiken har inte riktigt hängt med. Du var säkert lite tidig. Men jag menar, om du tittar på nu, som till exempel en person som är väldigt stor i din nisch, Linda-Marie Nilsson. Hon är ju jättestor på YouTube. Så att liksom, det finns ju absolut en plats. Men sen är vad vill man satsa på? Jag har ju liksom nu gjort en medveten strategi att satsa mer på YouTube tutorialmässigt. Alltså göra liksom mer videos för entreprenörer om hur man använder sociala medier. Jag la upp en video i går, en sån här nybörjarguide till Instagram stories. För det är jättemånga som är så här, jag pratar om Instagram stories, hur bra det är. Och de bara, men jag har aldrig gjort den, jag vet inte hur man gör. Så jag är så här, öppna appen, gå. Alltså du vet, jag visar verkligen basic. Så. Men att man liksom, ja men att man pratar om sådana saker och personligt varumärke och alla de sakerna som är kopplade till min business. Och jag tror just sån här 7 sätt att älska din kropp, det är sånt som jag tror också går hem på YouTube i längden. Sen gillar folk vloggar, men du behöver inte göra vloggar.
Nej.
Du kan också göra den här typen av liksom...
Det körde jag. Jag hade något som heter Självkärleksmåndag.
Ja.
Det var ju väldigt uppskattat.
Ja.
Men sen är det också... Jag känner lite så här... Folk som håller på med både blogg och YouTube och Instagram. Blir det inte kaka på kaka någonstans? Vad ska jag skriva på bloggen då om jag ska dela ut alla mina 7 tips på YouTube?
Jag tänker att det är olika publik och att man konsumerar olika innehåll på olika sätt. Jag menar, jag gör ju i stort sett så här pretty much samma innehåll på YouTube. Som igår gjorde jag ett blogginlägg där jag har videon då som jag gjorde, nybörjarguiden. Och så sen så har jag i blogginlägget så skriver jag varför ska du göra video? Varför ska du använda Instagram stories överhuvudtaget? Men jag säger ju ungefär samma sak i videon. Men jag vet att det är olika personer som läser inlägget och som tittar på videon. Så det är olika målgrupper.
Ja, det är sant.
Och sen kan det också vara så här att du är på en viss plats, då vill du se en video. Men är du på en viss plats så vill du läsa, för att du kan inte lyssna på ljud eller du vet. Så att jag tänker att det blir mer spridning.
Ja, nej, jag är ju lite inne på det, men jag kan ju inte riktigt...
Du kan inte motivera det?
Jo då, absolut. Det var mer att det kändes inte som att jag... Det var inte rätt för mig eller mina följare sist jag testade. Nej. Däremot har jag ju fått mycket efterfrågan kring det. Just för att folk älskar mina Insta-stories just de gångerna är väldigt aktiv. Nu är jag ju inte långt ifrån det varje dag att jag sitter och pratar
med mina Instagram.
När jag är det så är det ju väldigt uppskattat.
Jo, och jag tänker att du är en sån här person som att du har liksom, okej, idag kör jag stories. Och då kör du ganska många, så du kör inte så här att du duttar en per dag, utan du har stories dagar liksom.
Precis.
Då du, och jag, det är ju det bästa sättet att använda stories tycker jag.
Och då har jag också oftast någonting som jag vill ta upp, som oftast blir en snackis, typ när Rasmus lämnar tomma skålar i kylen liksom. Det blir ju jätte, alltså det kan ju folk känna igen. Det är ju, då blir jag liksom så här bara, tack älskling för att du lämnade en tom skål när du tog sista chokladbollen igår liksom. Det finns en diskmaskin där. Och så blir det liksom ett prat om det. Det är ofta sådana grejer jag tar upp. Eller om jag har fått någon fråga som jag tycker är hur dum som helst. Eller liksom... Och inga det frågor är, ju... är väl dumma. Men jo, liksom men... när man ifrågasätter vissa saker. Eller uttrycker vissa grejer hos mig. Som jag kan tycka...
Typ hur kan du köpa färdig barnmat?
Ja, det var en sån grej som jag fick frågan om. Eller typ att...
Det är för att alla människor är inte supermänniskor. Och vi prioriterar i våra liv.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Precis, och det är inget fel på dagens barnmat.
Nej, nej. Alltså, gud, det är inte små spik i den. Nej. Det finns ju liksom, allt precis. Är ju relativt.
Ja, nej, så att lite, det kan vara så att det händer lite på YouTube framöver.
Spännande.
Ja, som men, sagt.
Alltså, nu känner jag bara att jag vill doppa tån lite grann i det här mamma-bloggs, mamma-influencer-träsket.
Ja.
För att det känns som att det finns väldigt mycket på, förstå sig på det där. Känner du att du har fått du får mer såna här pekpinnepersoner?
Ja, men oh my god. Nej, men värst var ju när jag var gravid, men jag har ju rutit ifrån så många gånger nu så att jag tror inte att det är någon som känner att det är någon
vågat
idé.
Säga
att, nej, men jag tror inte det. Alltså, jag fick ju så sinnessjukt mycket pekpinnar i början när jag var gravid, och det skulle vara, och oavsett hur jag vände och vred på det så var det ju liksom ändå inte bra. Jag vet någon gång när jag skulle lägga upp sushi, så la jag upp en bild på sushi och sen så la jag nästa då på Instastory, bara så att ni vet, så att jag vegetarisk sushi så ni kan lugna ner liksom. Då var det ju pekpinna istället om du kan faktiskt äta sushi. Då var det åt det hållet istället. Ja, då hade jag fått först på massa den bilden jag hade lagt upp. Du ska inte äta sushi när du är gravid.
Mm.
Och sen när jag la upp att det var vegetarisk sushi, ja, du kan faktiskt äta sushi. Och man bara känner, ja, men det blir inte bra hur man än gör.
Nej.
Fick jättemycket pekpinnar i början. Men jag röt ju ifrån i ett rejält inlägg faktiskt på bloggen. Som gjorde att, och sen har jag fått påminna om det lite då och då liksom, hallå, kommer ni ihåg vad vi pratade om? Ja, men lite så, liksom slängt in det lite då och då. Jag vill bara påminna er om att det här inlägget finns. Jag vill väldigt gärna att ni läser det innan ni uttrycker någonting. Jag var ju väldigt noga med när jag var gravid från början. Ett tips jag fick från min svägerska som var gravid samtidigt som jag, hon har en dotter som är 3 veckor äldre än Ingrid. Hon sa, lyssna, välj ut 3 personer i din omgivning som du lyssnar på.
Ja.
Välj ut 3 personer råd. Som du känner att du kan lita på, som du har förtroende för, som du vågar fråga alla möjliga frågor. Och så håll dig till dem.
Exakt.
Och lyssna på vad de säger. För att jag frågar aldrig saker på nätet. Jag frågar aldrig saker på Instagram.
Typ. Jag frågar jättemycket saker om renovering just nu.
Jo, men det är väl en sak. Men jag frågar aldrig saker om Ingrid, för jag får 1000 svar.
Ja.
Och alla tycker olika. Det hjälper inte mig.
Nej.
Utan då sitter jag där, och gud, jag kanske kan göra så här. Ja, fast då säger ju hon att jag absolut inte ska göra. Nej. Hur är det nu? Alltså, alla har olika åsikter. Det ger mig ingenting att fråga på Instagram sådana frågor. För att jag får bara miljoner svar.
Mm.
Av alla som tycker olika.
Mm.
Vilket är helt fint. Jag förstår att alla tycker olika.
Men du får ju engagemang
mig.
I alla fall.
Det får jag ju. Absolut. Men det hjälper ju inte mig i den situationen jag är i.
Nej, alltså det där tycker jag är ett jättebra råd. Just det här, väl 3 personer. För att det där rådet... har jag både fått och gett när det gäller andra saker, typ entreprenörskap.
Ja.
Alltså, När det gäller ja, men, risker som man ska våga ta. Mm. Vilka ska man lyssna på? Då ska man inte till exempel lyssna på sin mamma som är ganska
liksom,
räddharig av sig och inte kanske sticker ut hakan så mycket.
Bara vill väl.
Jag bara vill väl, absolut, absolut. Jag älskar min mor, men hon är inte så... hon skulle ju kanske inte starta eget och köpt ett hus på landet och, eller flytta till New York eller alla de här grejerna som jag har gjort. Så då frågar jag inte henne, mamma, vad tycker du om det här? Nej. För att jag vet att hon är så här, oj, 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 hur ska det gå?
Du verkligen?
Exakt, ska du verkligen? Nej, men du ska nog inte. Hon har ju sagt till mig så många gånger, du ska nog inte ha ett hus. Du vet, det är jättejobbigt. Jag bara, men man lär sig väl? Mm. Ja, men du måste ju klippa gräsmattan. Ja, men det är väl bara klippa gräsmattan?
Ja, det är jättesvårt.
Nej, men exakt. Men du har ju aldrig haft hus. Nej, men någon hur fan ska jag lära mig om jag inte skaffar ett hus? Ja, men du vet. Ja. Så då har jag valt mina personer. Och då är ju de personerna som inspirerar mig för att de är framåtdrivande på det viset.
Mm.
Och då ska ju du fråga personer som du tycker har bra föräldrar.
Mm. Liksom, nej, men skap. Exakt. Så det var det bästa rådet jag fick. Och det har jag hållit mig till under hela graviditeten. Så jag har liksom aldrig tagit åt mig av tips och råd. Om jag inte har frågat. Och det var som jag skrev också, att jag avsäger mig alla tips och råd.
Mm.
Tack så jättemycket. Och alla pekpinnar huruvida man ska göra och inte göra. Jag frågar om jag behöver hjälp med någonting. Mm. Liksom.
Men alltså det tror jag är jätteviktigt. Men samtidigt så är det så här, men det är som du säger, alltså det är ju väldigt, det är väldigt engagerande. Men skulle du säga, hur är det med dina följare? Hur många är bara de här pekpinnepersonerna? Hur många är det för att de gillar dig?
Liksom? Nej, men jag tror inte att jag har mycket pekpinnepersoner egentligen. Utan jag tror bara att föräldraskap, graviditet...
Mm.
Är ett väldigt, väldigt känsligt ämne.
Mm. Ja, gud,
Det är ett väldigt känsligt ämne. Och många har åsikter kring det här ämnet. Många ställer okänsliga frågor. Jag tror inte man tänker... Man tar graviditet och föräldraskap... Dels tror jag att så många är engagerade i det, för att det är någonting som nästan många har gemensamt. Antingen liksom har man en familj, eller så har man en egen liten familj med barn. Och många har ju varit gravida och man kan relatera och man kan känna. Man vill gärna dela med sig. Det är ett ämne som man väldigt gärna vill dela med sig utav. Jag var ju inte förlossningsrädd, skulle jag inte säga. Men jag höll också mig väldigt mycket ifrån att lyssna på förlossningsstories och läsa förlossningsberättelser. För att jag ville bilda min egen uppfattning utav förlossningen. Men jag kunde ju få folk som tog sig friheten att skriva hela sina förlossningsberättelser till mig i DM. Fast jag liksom har frånsagt mig att jag inte vill lyssna.
Ja.
Folk har ett behov av att berätta.
Men känner du det nu i efterhand? Att du förstår... liksom dragningskraften i det, för att jag kan tänka, nu har inte jag fått barn, men jag kan tänka mig att det är en sån här situation som är så här, det är så häftigt och det är så personligt och det är liksom någonting som bara du vet, uppfyller en, att man verkligen bara vill prata om det.
Och jag förstår också att det kan vara någonting som är väldigt jobbigt.
Absolut.
Alla kan inte relatera till den här fantastiska känslan, kärleken som man känner till sitt barn. Det första, alla gör inte det. Det växer framför många. Vissa får förlossningsdepressioner, vissa mår väldigt dåligt. Vissa har en tuff förlossning som man kanske inte läser om någonstans. Utan man kanske bara läser om den här bebisbubblan och de här fluffiga rosa molnen eller blåa molnen. Och allting är så underbart, allting är så fantastiskt. Det finns så mycket kring graviditet och förlossning som inte pratas om.
Mm.
Att amning är ju också ett jätte... Oh my god, vad amning är intressant! Det är så intressant! Folk är så intresserade av amning. Det är också ett sånt ämne som är väldigt, också väldigt så... Pekpinnar. Väldigt mycket pekpinnar kring hur jag valde att ge ersättning samtidigt som jag ammade. Det var väldigt mycket tankar kring det.
Men då är inte det jättebra ifall man inte äter tillräckligt?
Nej, det ska man inte göra.
Nej. Varför ska man inte göra det då?
Man ska amma bara, för att annars minska bröst. Men om man inte bröst.
Kan?
Nej?
Nej.
Nej, men alla kan amma, förstår du.
Ja, okej.
Okay. Enligt dem då.
Ja, jag förstår.
Och jag tar ju fighten för att alla kan inte amma. Man kan inte säga alla.
Kan det är som man att säga... inte bara få göra som man vill?
Nej, men och det är som jag säger också. Det är som att säga att nu ska jag släppa ett underklädesmärke som passar alla. Det är livsfarligt.
Ja.
Nu ska jag släppa ett klädesmärke
som passar alla. Var det inte någon som gjorde det nyligen?
Vilka är alla?
Var inte det som någon som gjorde det nyligen som släppte ett underklädesmärke som passar alla?
Alla. Ja, det är fantastiskt.
Mm, eller hur?
Väldigt mycket storlekar måste man ha då.
Jättemånga.
För att passa alla. Och lite så tycker jag att man kan inte använda ordet alla när det kommer till amning. Och jag var ju väldigt så, jag har för lite mjölk. Du kan inte ha för lite mjölk. Det är väldigt ovanligt att ha för lite mjölk.
Ja.
Och man ovanligt, bara, men alltså, är du i mitt vardagsrum? Och ser hur mycket jag sitter med Ingrid, boots. Hängarna är pattarna hela dagarna liksom. Hon blir inte nöjd.
Nej.
Jag ammade timmarvis.
Mm.
Och hon var ändå bara missnöjd. Till slut så gav jag henne flaskan och hon blev mätt.
Ja.
Ja. Obviously.
Problem
fast,
solved.
Fast så är det inte. Om du ammar så anpassar mängden sig efter ditt barn. Och man bara... Nej men... Mm. Alltså,
nej men...
Liksom
nej,
snälla men, kära.
Återigen, som sagt, förstå sig på det.
Ja, och som det... kan bättre och som vet exakt hur min situation är hemma. Mm. Det tycker jag är väldigt fantastiskt.
Mm, eller hur?
Hur man kan tycka det. Så att det är sådana här ämnen som man väldigt gärna vill dela med sig av och väldigt gärna vill. Och som jag förstår det, det pratas alldeles för lite om det. Men samtidigt så... Jag skulle aldrig dela med mig av min förlossningsberättelse till någon som är gravid, bara rakt upp och ner öppet så. För jag har ingen aning om hon kanske är livrädd för att föda barn. Och så ska jag sitta där och berätta att min förlossning var ett helvete. Mm-hmm. Pågick i 48 timmar och var skitjobb. Jag skulle aldrig göra om det. Ska jag sitta och berätta det när en mamma är i vecka 38 och snart ska föda sitt barn?
Ja, nej.
Nej,
nej.
Det känns väldigt respektlöst i mina öron. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att göra det. Samtidigt förstår jag att det är kanske någonting man har behov av att dela med sig av. Speciellt om man kanske inte
man tror att det, med, nej.
Inte haft någon att prata med.
Exakt.
Men jag då som ville ha en väldigt open-minded syn på förlossningen. Ville inte höra hur ont det gjorde.
Nej.
Ville inte höra vilka hur många timmar det tog.
Nej.
Jag ville liksom bara vara helt nollställd.
Ja. Nej, då är det ju svårt det här med sociala medier, om man säger så.
Mm.
Men alltså, hur, vad är nu liksom, vad vill du göra med det här och hur vill du göra det? Och vad är liksom, vad är målet? Vad är målbilden? Vad är liksom, vad ser du framför dig om 5 år? 5 år, jag sa det som att det vore 50 år.
5 år. Vad ser jag med framför mig om 5 år? Jag vet inte. Alltså vilken fråga.
Ja, jag vet.
Vet alla du frågar som den här frågan, vet alla det eller?
Nej, jag frågar inte alla
den. Nej, du frågar inte alla.
Nej, alltså jag kör ju bara på volley nu, vet du. Jag vill innerligt veta. Om du känner så här, men jag skulle vilja skriva en bok. Eller jag skulle vilja göra ett klädmärke. Eller jag skulle vilja göra en kurs. Alltså de grejerna som jag sa tidigare.
Jag ville skriva en bok. Men sen gjorde alla andra det och då vill jag inte det längre.
Nej. Nej, rimligt. Fast det känns samtidigt som att... Den boken som jag ser framför mig att du skulle skriva, den tycker inte jag är skriven än.
Nej.
Så att liksom...
Nej, det är lite sådana grejer. Jag har ju önskningar, planer kring kläder och... Mm.
Anledningen till att jag liksom påpekar det här, eller frågar det här, det är för att jag är ju av den väldigt starka tanken och åsikten att... I förlängningen så kommer du behöva ha andra inkomster än annonser. Därför att jag tror att, ja men vi ser ju reklamtröttheten kommer även till influencers. Nu tror jag inte att det kommer att vara lika, alltså jag tycker att du är en av dem som sköter det så bra. Så att jag tror att du kommer att klara det längre för att du har förtroendet och du har relevanta samarbeten etc. Men jag tror ändå att det kommer att bli tufft att bara ha annonser. Åtminstone om man vill tjäna pengar. Om man bara liksom vill så här klara sig. Ja, nej men då, visst, fine. Men om du vill tjäna pengar, om du vill liksom bygga...
Som jag har sagt innan så buffert. Är jag ju inte i det här för att tjäna pengar på det viset. Jag vill ha en inkomst för att kunna leva.
Mm.
Det är det jag är här för. Jag vill fortfarande satsa på. Det är därför jag hade kunnat tjäna bara mycket mer pengar än vad jag gör idag.
Om jag hade precis, men jag liten. Tänker så här föreläsningar, det måste saker du kan som du kan göra.
Folk. Nej.
Jo,
nej.
Jo men nej.
Jag kan inte det. Jag får Tunghäfta, nej. Jag, tunghäfta får jag absolut inte.
Får jag bara fråga, var kommer det här ifrån? Alltså, varför är du rädd att prata för folk?
Jag hatar att prata inför folk.
Varför då?
Jag vet inte, jag tycker det är läskigt.
Varför då?
Jag vet inte.
Det som jag tänker, det är ju liksom just det här, att det är väldigt många som har den här flashbacken till högstadiet när man skulle stå framför folk och prata om andra världskriget eller Gustav Vasa eller något som man inte kan någonting om.
Mm.
Och så blir det liksom bara så här, alla tittar på när jag kommer säga fel.
Mm.
Men om du pratar om framför folk om någonting som du kan, som du brinner för framför människor som brinner för samma sak, då är det inte så läskigt.
Jag har ju föreläst lite. Har jag gjort.
Mm.
Men det är så outhärdligt jobbigt innan.
Jag bara, det blir bättre. Du skulle vara så bra på det. Nej, men
jag tror inte att man lär sig det. Jag tror att det är något man föds med.
Ja, I beg to differ. Jag har en vän, Elin Kero, nämnarien, bloggare, som hade total... Alltså, första gången jag försökte släppa upp henne, hon skulle föreläsa på en...
Jag ska bara kolla till mitt barn.
Ja, okej.
Hej, Mert.
Jo...
Bloggaren. Nej,
ja. För Elin, hon var ju en sån här person som verkligen så här, jag hatar att stå framför folk, jag hatar att föreläsa, jag hatar det. Första gången jag försökte, hon hade ju liksom, men hon hade ju typ så här riktig ångest inför det här. Och jag såg henne första gången hon försökte göra det här framför människor hon kände. Och hon, det gick inte, hon bröt ihop liksom. Och nu gör hon ju det. Nu föreläser hon ju på fotoskolor och ute i... Hon är ju fotograf liksom. Så att hon... Nu gör hon ju det. Så att, och nu tycker hon att det är kul.
Mm.
Så att det är inte medfött.
Nej, okej. Okay, det är inte medfött. Nej, men alltså jag förstår ditt tänk. Jag förstår verkligen ditt tänk. Och sen framförallt ur miljöaspekter också.
Mm.
Just konsumeringen. När det kommer till oss influencers. Vi bidrar ju till konsumering. Så
precis,
är det ju. Men det är klart jag har planer på tal om konsumering. Nej, men alltså, jag vill ju, har ju en dröm om att släppa ett klädesmärke eller underkläder liksom.
Mm.
Jag skulle vilja jobba betydligt mer som modell ut på de medierna då och synas liksom i de sammanhangen.
Mm. Men det här pratade vi lite grann om innan också. Vi pratade om liksom miljö, influencers, konsumtion. Men sen är det ju också så att du och jag har ju båda en annan fight som vi fightas med. Och det är ju liksom, ja, men just den här kroppspositiva självkärlek. Men även att som tjock person accepteras av samhället.
Mm.
Och den fighten sker ju... delvis genom konsumtion, genom samarbete med företag som då väljer att vända sig till
oss. Liksom,
ja, till oss.
Mm. Och, som vill synas i de här sammanhangen.
Exakt. Mm. Och för mig personligen så var det ju tidigt en fight om att få in fler storlekar i olika butiker.
Mm.
Och när jag då, inte jag lyckades med det, men liksom det, alltså när det har hänt, då vill man ju lyfta det. Men då blir man ju också en del av konsumtionsproblematiken. Och då är det svårt att vilken fight ska man välja liksom.
Mm. Jag tror man måste liksom någonstans landa i att alla inte kan göra allt. Alltså lite så känner jag. Jag måste försörja mig. Influencer är mitt jobb. Jag måste försörja mig. Däremot är det ju extra viktigt då att jag kanske tänker på annat som vi diskuterade innan. Att jag väljer att äta betydligt mindre kött. Jag skulle inte kalla mig för vegetarian. Men våra matlistor är ju helt köttfria.
Mm.
När vi veckohandlar.
Mm. Pratar du om det?
Nej, det har jag nog inte gjort speciellt mycket. Mer än att jag delar min veckans matlista någon gång ibland. Och har tankarna på att bli mer och mer vegetarisk. Och frågat om tips på recept och konton att följa när det kommer till vegetarisk kost. Och liksom
men jag tycker att den här grejen är så intressant. För du var lite så här, jag vet inte om jag vågar prata om det här. Men jag tycker att det är så intressant att... För det handlar ju om balans.
Mm.
ingen kan göra allting rätt. Vi är inte perfekta människor. Vi kan ju bara göra så gott vi kan. Och det kommer att komma folk med pekpinnar. För det gör det alltid. Och de personerna gör garanterat ännu mindre rätt.
Mm.
Men det som jag menar här, det är så här, just den här diskussionen kring att uppmana till konsumtion och ändå... Och liksom någonstans försöka kompensera för det privat. Men att prata om det.
Mm.
För att det kan ju också ge liksom en mer nyanserad bild. För att om du inte gör det, då får man ju liksom, då är det ju bara konsumtionsbilden man får. Och då vet ju inte... Alltså, förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Det man är kanske rädd för är ju... Det som jag kan känna att jag är rädd för som offentlig person är att göra fel.
Mm.
För man får inte göra fel som offentlig person. Du är inte du får inte lov. Det är uppfattningen jag har när jag inte kanske så mycket när jag kollar på mitt eget kommentarsfält, för jag är väldigt noga med vilka företag jag gör samarbeten med, vad de står för. Jag kollar liksom om jag ska göra olika samarbeten, till exempel med... Ja, men jag dubbelkollar allting och grubblar väldigt mycket över mina samarbeten innan jag gör dem. Mm. Liksom. Och tackar ni till mycket för att det inte känns 100% i magen.
Och det är ju jättebra.
Det är viktigt för mig, för att jag kan inte stå där och göra ett bra jobb när jag inte kan stå riktigt för produkten.
Mm.
Men jag tror att mycket handlar om att man är rädd för att göra fel som influencer. För du blir ju uthängd.
Och nu är inte jag...
Kolla hon gjorde så här, fy fan vad dåligt. Och så ägnar man stora liksom, stora konton som gör detta också. Mm. Som ägnar pajkastning och kastar tomater och så här, hur fan tänkte hon här? Och det här är inte okej. Okay. Jag har ju fått mycket skit för att jag har stått för kroppspositivitet och är för smal enligt många. Många som har varit väldigt på mig med det. Innan jag fick barn då. Att Fia, du ska inte snacka. Du tar plats från de tjocka. Jag vet inte vem du tror att du är. Men du ska inte vara här.
Nej,
du är för snygg, du är för smal. Så här,
det finns elitistiska personer inom allt.
Mm.
Men det jag tror... Och rätta mig om jag felar. Men det jag tror är att... Där man får skit för... Det är ju där man har varit väldigt... Man har varit väldigt tydlig med att det här är väldigt viktigt för mig. Det här är jag väldigt duktig på.
Mm.
Och sen går man emot det. För jag menar, till exempel, jag får ju inte skit för... Alltså jag får väldigt lite skit generellt. Men jag får ju typ inte skit för... ja, men om jag konsumerar. Det är ju ingen som tänker på att... Om jag pratar om att jag har liksom köpt en ny jacka. Och den finns i de här stora storlekarna. Och det tycker jag är jättebra. Då får inte jag skit för att jag konsumerar.
Nej.
Men skulle jag brista i annonsmärkning till exempel, då skulle jag få skit.
Mm.
Därför att där har jag varit jävligt tydlig med att det här är jag bra på.
Ja.
Så att jag tror att det kanske att man får skit inom de områdena, men man får väl inte skit för allt, eller får man det?
Nej, och jag får också långt ifrån mycket skit, men det var en period och det var när det var något större konto som hängde ut mig, visade bilder på mig och pratade då problematiken kring hur vilket problem det var att jag står för kroppspositivitet.
Mm.
Som är så snygg och smal.
Mm.
Enligt folk då. Medans jag anser... Jag jobbar ju inte för att exkludera någon. För mig, jag jobbar ju för att inkludera. Liksom alla kroppar måste ju få synas. Det handlar inte om att ta bort det smala och in med det tjocka för mig. Utan det handlar om att alla ska få synas. Det handlar om att inkludera alla kroppar. Och framförallt att vi ska få se ut som vi gör. Sluta retuschera bilder. Sluta ta bort bristningar, celluliter och gropar i låren. Att liksom, att vi ska få vara som vi är. Och att det ska vara okej.
Mm.
Hos mig är ju alla välkomna. Hos mig handlar det inte om att du ska se ut på ett visst sätt. För att få synas, utan för mig handlar det om att alla ska få synas. Och där krockade ju mitt tänk med deras. De tycker ju att kroppspositivitet är till för de som är betydligt större än vad jag är. Och jag delade inte deras åsikt.
Nej, och det är väl inte heller ett... Alltså det är ju olika för alla.
Mm.
Det är väl, men sen absolut kan ju jag liksom... Alltså du är ju... Vad ska man säga? Du är ju normativ även om du är på den övre skalan. Just det här liksom, men ändå där, midja, rumpa, du vet.
Ja.
Det är fortfarande en...
Absolut, jag förstår vad du
idealist,
menar.
Ja, precis,
du men den här kroppen är ju någonting som jag också har hatat.
Absolut. Och jag säger inte att, du inte får vara med. Nej. Men jag tänker bara just det här att man någonstans här ändå är medveten om att man ligger ändå på någon form av privilegieskala.
Absolut,
liksom.
Jag förstår. Men det är ju inte heller det jag vill förmedla. Utan nej, det jag vill förmedla är ju att här står jag med min kropp och har hatat den. Den kroppen som du kanske tycker är perfektion.
Mm.
Har aldrig varit perfektion för mig. För nej, det har funnits en annan kropp. En tredje kropp som har stått bredvid mig. Mm. Som har varit perfektion för mig. Som jag har jämfört mig med.
Men om den kroppen skulle gå och kalla sig själv kroppspositiv. Hur skulle du känna då?
Absolut ingenting. För nej, jag förstår ju att jag själv är precis så jag känner. Jag är ju fullt medveten om att folk jämför sig med andra. Jag är ju inte den enda som jämför mig med andra.
Nej.
En person som jag tycker har den perfekta kroppen kanske tycker jag har den perfekta kroppen.
Mm.
Och drömmer om mina breda höfter och min stora rumpa. Medan det är någonting jag har hatat och bara skulle vilja ha personen till vänsters lilla rumpa.
Mm. Mm. Och men det är, rumpa. Gud, gräset grönare alltid.
Jo, men så är det. Och det är ju det jag vill förmedla. Liksom känslan av att liksom vi alla är olika och vi alla kämpar på olika sätt. Sen är det absolut, det finns ju en anledning till att alla strävar efter att bli smal idag. Det finns en anledning till att vi alla strävar efter att vi mår dåligt över våra kroppar.
Mm.
För att det är ju det enda vi ser.
Ja,
det smala, ja, det är utan bristningar, det är utan celluliter och det är utan gropar i lådan.
Äntligen inte. Nej, bara tack vare sådana vet, som du...
Det är ju underbart, ja, att se. Och det är framförallt underbart att se alla influencers som jobbar, oavsett kroppsform. Som jobbar mot detta och jobbar med företag som vill jobba med oss.
Ja.
Som står för detta, som tycker att det är viktigt, som tar åt sig utav det vi pratar om. Vidga sina storlekar, sluta retuschera sina modeller, visa hur det faktiskt ser ut.
Mm. För jag menar, jag tänker så här, det är så många som säger, ja, men sociala medier, du vet, ungdomarna mår så dåligt för man ser bara perfektion på sociala medier, bla bla bla. Men då tänker jag så här, fast hur var det då för 20 år sedan, då inte sociala medier fanns, utan det vi såg då, det var tv, det var modetidningar,
löpsedlar.
Det var löpsedlar, alltså det var ju liksom, då var det ju... Det fanns ingen demokrati i liksom mediaspacet, utan då fick vi ju bara se det vi blev matade av de som bestämde vad som var okej. Då tycker jag ju att det vi har nu är miljoner gånger bättre, därför att nu kan vi välja vilka vi vill inspireras av. Det handlar om nu, det är ju någonstans att ge liksom ungdomar, även vuxna såklart, men främst ungdomar, ge dem informationen om vad som är, om att allt är okej, men också just det här att följ det du mår bra av. Och följ inte det som någon annan har sagt hur det ska vara. Därför att nu finns smörgåsbordet. Det är bara att välja vilka du vill inspireras av.
Vi har ju alla möjligheter att må bra egentligen idag, med tanke på vilka sociala kanaler vi hänger på.
Ja. Nej, men och ändå mår jättemycket folk dåligt. Men det tror jag liksom allting.
Men vi har det för bra i Sverige idag.
Ja, och jag tror att det är också så här att finns det inga problem så kommer man att hitta på sådana. Men sen så är det ju också så att allting går mycket fortare. Vi får otroligt mycket, mycket mer intryck. Jag tror att vi är otroligt hjärntrötta idag. Just för att vi ser ju utmattning. Och det
men
handlar
vi vilar
om intryck.
Ju aldrig heller. Nej. Vi sitter ju med de här jävla telefonerna fastklistrade kring huvudet.
Exakt.
Hela dagarna.
Men det är ju inte sociala mediers fel. Nej. Det är ju tiden det är ju tiden vi lever i.
Och du kan ju själv välja.
Exakt. Och det är väl någonstans tid. Det jag känner så här att här någonstans måste man också ta ett individuellt ansvar. Hur mycket du faktiskt då konsumerar av all den här informationen som finns där ute. Alltså någonstans så måste man ju också liksom vara medveten om sitt eget ansvar i det. Inte för att jag säger att det är någons eget fel att man blir utmattad. Det är ju också liksom det är ett socialt liksom problem, det är ett samhällsproblem hur glorifierat det är att vara upptagen. Men vi har ju, som du säger, vi har alla möjligheter att må
verkligen
bra idag.
Och en annan har ju snarare sett kärleken i att tacka nej till saker och ting.
Ja.
Lära sig liksom att man måste inte vara med på allt, alltid.
Nej.
Det är helt okej att bara vara hemma.
Ja.
Och inte göra någonting. Det är helt okej att inte träffa någon.
Det är så skönt.
Och bara vara själv.
Och då är det också så här, för jag såg en föreläsning med Krickelin, en inredningsbloggare främst skulle jag väl säga, från Varberg. Och hon sa så här, jag tycker det är så fint med sociala medier, det är att jag alltid har mina vänner i bakfickan.
Mm.
Det tyckte jag var väldigt fint och en väldigt så här fin bild av sociala medier. För hon var också så här, jag är väldigt introvert, jag tycker om att vara hemma, jag tycker inte om att vara ute och träffa en massa folk. Men jag har alltid mina vänner i bakfickan, så jag behöver aldrig känna mig ensam. Nej. Av den anledningen. Och jag bara, det tyckte jag var en väldigt fint sätt att se på sociala medier. Och vår samtid, att man kan välja. Det kan vara jättemycket, det kan vara jätteöverväldigande, eller så kan man ha sina kompisar i bakfickan.
Precis, och framförallt kan man välja vilka man följer.
Ja.
För att slippa bli provocerad och slippa bli...
Och det tycker jag, det är faktiskt ett ansvar man får ta själv.
Ja, men det är faktiskt det.
Ja.
Absolut.
Mm. Nu har tiden rullar iväg här. Oj. Så att vi ska börja avrunda. Men innan vi gör det så vill jag ju ha dina tre bästa tips för att lyckas som influencer.
Oh. Nummer ett är väl... Alltså kör din grej, hitta din gris, hitta din nisch som du är bra på. Jag har min kroppspositivitet. Nu kan inte jag säga det bara för att du inte har kunnat säga det på hela tiden. Jag har min kroppspositivitet liksom, som har varit min nisch från första början. Det som jag vill förmedla. Hitta någonting som du vill förmedla i dina sociala kanaler. Det kan vara ångest eller inredning eller resor eller någonting du är bra på. Någonting som du älskar att göra, så blir det genuint. Det lovar jag liksom. Var inte inne och dippa i massa. Utan försök inte vara som alla andra. Utan kör ditt. Liksom. Och sluta jämföra dig med andra. Nej, men det kanske är andra tipset då. Att inte hålla på och jämföra sig med andra. För det är svårt. Det vet jag själv. Varför får hon fler följare än jag? Och vad gör hon som är så bra? Liksom?
Men där har jag en liten sån här... Om du... ta på dig skygglapparna. För tittar du åt sidan så kör du diket. Och då är det kört i alla fall.
Ja.
Så du måste liksom fokusera på din egen väg.
Precis. Jättebra sagt, Lina.
Tack så mycket.
Verkligen bra sagt. Nej, men fokusera på ditt. Och jämför det inte med andra. För det är ingen som... Det är som att jämföra våra kroppar med varandra. Liksom. Vi är skapta till att se ut som oss själva. Det är ingen idé att försöka eftersträva någon annan. Utan det är bara bättre att vara sig själv. Tredje. Ska jag välja här?
Något business tips. Var lite business nu.
Business? Jag är inte så business. Jo, men alltså jag kan ändå tycka att... Jag tror det handlar mycket om... För att man ska hålla på sociala medier... Så framförallt förtroendet för hos dina följare är ju skitviktigt. För de är ju ditt allt liksom. De måste ju ha förtroende för dig. Så gör inte bara massa samarbeten. Jag tror inte att det är långvarigt i längden. Det är min syn på det. Jag tror inte det. Välj de som du verkligen genuint står bakom. Som du känner att wow, det här företaget. Det vill jag visa för mina följare. För det här är ett grymt varumärke. De gör snygga kläder eller vad det nu än är för någonting. Fan vad det ringer.
Ja, och Märta ligger
det är säkert
bara,
min sambo som ringer. Nej, men vad skulle jag säga? Var försiktig med dina val av företag och jobba med dem som verkligen.
Nu är det någon som verkligen vill prata med dig.
Millan.
Så att jag tror att nu får vi avrunda.
Ja, men vi fattar väldigt... vad du menar det där va?
Ja, men absolut. Ja, men just det här att vara liksom, var selektiv. Gör inte...
Våga vara det också.
Exakt, för att jag våga välja bort.
Ja, för jag menar, jag förstår att det är jättelockande när det kommer ett företag som erbjuder en viss summa pengar och du tänker, wow, det är en Instagram-post och några stories liksom. Det är skitbra betalt, men ja...
Men liksom. Kan jag stå för företaget?
Ja, är det här någonting som... eller är det en klump i magen? Gör lite research också på företaget. Exakt. Vad står de för liksom? Ja, jag måste svara här nu i telefonen.
Ja, men tack jättesnälla. Ja. Jättesnälla, nu får jag panik så här. Tack snälla Fia för att du var med på den.
Tack, puss och kram.
Puss och kram.
Hej. Hejdå.
Och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden. Lägg upp den på din Instagram story och tagga mig på @lalinda Och berätta vad du tyckte. Vad tog du med dig från det här avsnittet? Var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart? Jag älskar ju att höra ifrån er vad ni tycker om podden. Så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det. Glöm inte heller att följa mig på Instagram på @lalinda. Och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.